Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Vid det laget har Jerusalem börjat omringats av olika arabiska styrkor, och då väljer David Ben-Gurion, liksom den israeliska landsfadern som leder sionisterna i det här laget, att då ger han order om plan Dalet, som är en väldigt omskriven kontroversiell plan som enligt den arabiska tolkningen var en fördrivningsplan, och enligt israelerna var en plan för att säkerställa säkerhet för sina områden. Den blivande israeliska staten går till offensiv och börjar ta initiativet, och då börjar flyktingproblematiken uppstå med tiotusentals, hundratusentals palestinier som så att säga lämnar det hela landet. Och den 14-15 maj så utropar Ben-Gurion då staten Israel, som omgående erkänns av USA, Sovjet och ett antal andra länder.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Israel-Palestina-konflikten har präglat vår moderna historia på ett sätt som inte motsvarar områdets geografiska utbredning. Den moderna nationalismen på 1800-talet fick judar i förskingringen att drömma om ett nationellt judiskt hem i det historiska Israel bortom det antisemitiska Europa. Men någonstans på vägen glömdes araberna bort. Araberna hade bott i området i århundraden. I kampen om land och inflytande väcktes även palestiniernas nationella medvetande. Johan Berggren är diplomat och har tjänstgjort i Jerusalem, och han är aktuell med boken Den perfekta konflikten, Israel-Palestina-frågan inifrån. Välkommen.
Tack så mycket.
Direkt från Jordanien, eller?
Det stämmer.
Ja, vad gör du där?
Jag jobbar på något som heter Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika, som arbetar för dialog mellan Europa och Sverige å ena sidan och Mellanöstern och arabvärlden å andra.
Så det är lite samma frågor som du har jobbat med tidigare i Jerusalem och så också?
Ja, fast på ett lite bredare regionalt perspektiv.
Ja, du har ju skrivit en ganska omfattande bok där du går igenom den här konflikten och har ändå någon slags positiv, tror jag. Du verkar tro på att det här ska gå att lösa någon gång i framtiden. Men idag här, i och med att det här är en historiepodd, så ska vi ju liksom egentligen i huvudsak koncentrera oss på det historiska bakgrunden. Men du har en personlig familjehistorisk koppling till Palestina här. För din morfars far, Werner, vad gjorde han?
Ja, nu avslöjar jag lite då, men ja. Werner Wangermann precis var min morfars far, och han blev tysk soldat under första världskriget, och han var då 35-40 någonting, och han hade sån tur att han undvek att bli skickad till öst- eller västfronten, kanske för att han var lite äldre, han var akademiker och så vidare, han var lärare i grunden, men av olika skäl så 1917 skickas han till Palestina som del av det tyska stödet till turkarna som kämpar mot britterna i Palestina. Och bara det faktum att dels att han undvek liksom öst- och västfronten, men sen att han skickades till Palestina, det var ju otroligt osannolikt egentligen. Det var inte mer än 10 eller 20 000 av alla tyskar som mobiliserades, ungefär 13 miljoner.
Han hade ingen koppling dit.
Han hade läst på Oxford en gång i tiden, och han var ju akademiker, verkligen. Så han skickades dit med sin studentbataljon. Och vi vet inte så jättemycket om vad som hände, men vi vet att han anlände där under hösten 1917, och han har skickat vykort hem från resan från Istanbul och så vidare. Och sen vi tror att han då var i Jerusalem, som jag skriver om i boken, och kanske var där och försvarade det mot britterna. Och någon gång under 1917-18 så tillfångatas han av britterna och tas till Kairo i krigsfånge, och skickas hem så småningom efter kriget och får då ett järnkors. Och det roliga här är att vi har ett porträtt på honom hemma.
Men
och,
ni vet inte varför han fick ett järnkors?
Ja, min mamma frågar honom många gånger varför fick du det, men han vill aldrig berätta det. Men sen när jag forskade lite mer kring det, så han fick ett järnkors andra graden. Det var ungefär 3 eller 4 miljoner sådana som delades ut. Så förmodligen var det för att han överlevde. Och det var faktiskt väldigt, väldigt få tyskar som skickades till Palestina som kom hem. Så det var också en bedrift, kan man säga.
Jag tycker en av de förtjänsterna med din bok, det är att du i början ganska enkelt och tydligt berättar hur de olika grupperna, palestinerna och judarna, ser på den här konflikten. Och det kanske är lite svårt att ta det här liksom in podd på det här sättet, men skulle du bara ändå liksom gå det här och redogöra för kort liksom hur typ judarna ser på det och hur palestinerna ser på den här konflikten?
Jag kan försöka göra det kort, det är svårt. Men i grunden är det ju, två, precis som du är inne på, två helt väsensskilda narrativ och syn på både historien och existensen, kan man säga. Men det judiska, om vi utgår från det till att börja med, är ju att det här är ju deras, det var här de judiska kungadömena existerade för 3000 år sedan. Och de har alltid haft en koppling till det här landet, även efter att de förvisades av romarna. Då fanns, de hävdar, och det är huvudsakligen sant skulle jag säga, att det alltid fanns judar på plats i det som då hette Palestina, det heliga landet. Och att de judarna som försvann ut i förskingringen varje år bad dem till Jerusalem, och fanns alltid den här tanken om att återvända vid olika måltider och så vidare. Och sen då, och det kanske kommer in på sen, så småningom mot slutet av 1800-talet så börjar de förverkliga den drömmen. Men det historiska narrativet är att det här är deras plats på jorden.
Och de har haft en anknytning
till det. De har haft en anknytning dit, och det går tillbaka 3,5 tusen år. Kung David och templen i Jerusalem. Och Jerusalem är ju då liksom epicentret i deras narrativ, och klagomuren och så vidare. Så därför är det viktiga. Så det är liksom det judiska. Det palestinska narrativet är ju att de är, det palestinierna, den palestinska befolkningen, de palestinska araberna, som de kanske hette innan de blev...
Men kallade man dem palestinska araber i slutet på 1800-talet?
Nej, det gjorde man nog inte. Jag kan inte säga det med helt sanning eller vetskap eftersom jag inte var där, men man brukar säga att den palestinska identiteten, nationalismen, nog formades lite senare än så. Vissa hävdar att det kanske fanns initiala tankar som del av en bredare panarabisk nationalism som växte fram under mitten, slutet av 1800-talet. Men det är nog ändå så att den palestinska identiteten formades mer in på 1900-talet. Men deras narrativ är att det har bott araber, så att säga etniskt, eller så att säga deras folkslag har bott där sen i alla fall i början på kanske 500-talet, och att det är de som är ättlingarna, som de som har bott där. Och det som är tydligt är ju att, och det är ju del av deras narrativ, är att de utgjorde den överväldigande majoriteten av befolkningen där ungefär 1900, ungefär 90-95% av befolkningen. Så de baserade liksom demografiskt också att de var huvuddelen av de som bodde där.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
När föddes idén om en modern judisk stat?
Ja, Och det är här verkligen konflikten tar sin början. För vad som hände då på slutet av 1800-talet var att ett antal judar i Europa, de hade försökt assimilera sig och de levde runt om i Europa. I Västeuropa var det lite bättre, men det fanns fortfarande diskriminering och antisemitism, och framförallt i Östeuropa på gromer, väldigt tufft läge. Så då fanns det en österrikisk journalist som hette Theodor Herzl, som betraktas som grundaren till den moderna judiska nationalismen, det som kallas sionismen. Och han, det var tre saker framförallt som drev honom och som liksom fick igång den judiska rörelsen. Och det var dels då den här Dreyfus-rättegången 1894-95 i Paris, som Herzl täckte som en journalist. Och han såg där hur en judisk fransk officer som var totalt assimilerad, integrerad, beskylldes orättfärdigt för förräderi. Det visade sig att det var helt osant.
Men
det var
liksom och fick sitta många år på Djävulsön.
Precis. Så det var ett klassiskt exempel på liksom antisemitism, om man såg på judar som liksom inte lojala mot det egna landet. Så det var nummer ett. Nummer två, ett par år senare har du då dels en stor pogrom i Chisinau, då om det var 30, 40, 50...
nuvarande Moldavien.
Exakt. Ja. Döda. Så du är liksom en föregångare till saker som skulle komma, så att säga. Plus att du har publiceringen av Sion Vises protokoll, som är då ett förfalskat, som ännu idag cirkulerar, som är då ett förfalskat, en förfalskat skrift av den tsar-ryska underrättelsetjänsten, som hävdar att judarna strävar efter världsherravälde och är onda kapitalister, etc. etc. Många av de antisemitiska myterna kommer därifrån. Så de tre tillsammans gjorde att Herzl kände att nej, men vi har försökt och vi har försökt integrera och assimilera.
Men han var liksom en fullt ut assimilerad jude.
Absolut. Ja. Men han kom till insikt att det här funkar inte. Vi måste inse att vi måste ha ett eget land. Vi måste hitta ett säkert ställe på jorden. Och han skrev ett antal böcker om det här, framförallt den här Der Judenstaat, där han hävdar att det behövs ett nationellt hem. Och han skapar då den judiska världskongressen. De samlas först om 1897. De bestämmer sig för att de tar fram ett program.
Är det en stor organisation då?
De bilder jag sett från det var rätt många som samlade. Framförallt kanske inte första, men det blev allt större.
Så det var liksom ingen periferer rörelse?
Alltså initialt var det ju kanske något, men han lyckades med enormt engagemang och driv och kunnande växa den och få fler och fler anhängare runt om i Europa. Och han lyckades ju få till stånd möten med ett antal premiärministrar och kungar runt om i Europa. För han började jobba mot att kan vi få en bit av det historiska Palestina? Kan vi hitta ett sätt att komma tillbaka till vårt historiska hemland?
Du sa att han träffar många ledare i Europa och så då, kungar och så. Hur tog man emot den här idén om?
Det fanns ju väldigt varierande så att säga, mottaganden kring den. Vissa såg ju en möjlighet. Dels fanns det, till exempel så småningom i Storbritannien fanns det ju genuint stöd för den sionistiska tanken, och det ledde så småningom till Balfour-deklarationen där man stöder ett judiskt hem. Och det fanns även andra som var sympatiska. Sen fanns det de som stödde dem med de mer antisemitiska skäl, att man såg det som ett sätt att bli av med judarna. Framförallt kanske mer i Östeuropa. Så det var blandat mot, och vissa såg honom som någon typ av uppkomling, vem var det här som försökte göra det här, men det var ett blandat mottagande. Men han lyckades ju, han dog ju rätt tidigt i början på 1900-talet.
Men var det självklart att den här judiska hemlandet skulle ligga i nuvarande Israel? Alltså?
Det har funnits olika idéer. Det har funnits tankar om Afrika, det har funnits tankar till, tror jag, också om Argentina. Så det har varit olika länder som varit uppe på tapeten, men det mest uppenbara och liksom det som har då den historiska kopplingen är ju Palestina, eller det som hette Palestina, Judén och Samarien, alltså det område där judarna tidigare bodde då.
Så, ja, men det här området då som senare blev Israel och Västbanken, hur skulle det bli i slutet på 1800-talet? Det här är ju inget, jag menar idag är det här hela tiden centrum för världspolitiken. Så var det kanske inte riktigt då i slutet på 1800-talet. Om du skulle beskriva det här området.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att man kan kalla det var en typ av sömnig avkrok i det osmanska imperiet.
Ja, ett sönderfallande imperium och en avkrokigt sönderfallande imperium.
Exakt. Och där fanns Jerusalem som förvisso var religiös symbol, men som var fattigt och illa byggt och så vidare. Mark Twain har en reseskildring från Palestina från 1867, tror jag, som heter The Innocents Abroad, där han skriver lite sarkastiskt om en resa med ett sällskap. Men han har rätt mycket beskrivningar om Palestina, och det används ofta av judar för att rättfärdiga och israeler för att rättfärdiga att det land de kom till, det var helt tomt igen. Det var fattigt, det var miserabelt, det var beduiner.
Men så var det naturligtvis inte.
Det är ju en diskussion om hur fattigt det var, men det är klart att det var inte sådär jätteutvecklat. Nej. Och det var relativt fattigt.
Men det bodde folk där?
Det bodde folk, det är ungefär 300 000 människor, varav ungefär 5% var framförallt ultraortodoxa judar. Det fanns inte många sekulära judar.
Och resten var muslimska araber, eller?
Eller kristna araber. Man ska inte glömma att den palestinska eller arabiska, det fanns också kristna då, som bodde i Jerusalem.
Varför, du har redan berört lite Balfour-deklarationen där som var ett initiativ initiativ från britterna. Varför var britterna tog ju kontroll över det här området,
ja,
under första världskriget. Ja. Varför intresserade sig britterna för Palestina?
Ja, och det var ju här i samband med Balfour-deklarationen 1917 och vad som hände strax innan. Det här så att säga grundades ju många, eller grundlades många av de problemen vi sen har så att säga ägnat oss åt. För vad som hände var britterna tog in i Jerusalem i november 1917, november-december 1917, och tar då kontrollen från turkarna. Och bara någon månad innan har de lanserat då Balfour-deklarationen, där de säger för första gången ett land, och inte minst inte vilket land som helst, den stormakten i den tiden, Storbritannien, säger att de är för en typ av judisk hemstat. De säger inte, kallar inte land, men ett judiskt hem.
Ja, men det är inte jättetydligt definierat.
Det är väldigt otydligt, och de pratar om ett judiskt hem i det historiska Palestina, men man ska också respektera rättigheterna av lokalbefolkningen, bla bla bla. Så det är lite, men poängen är att judarna, för den sionistiska rörelsen, så tar man emot det som ett liksom, nu har vi ett stöd från omvärlden eller från Storbritannien. Men varför gjorde britterna det här? Jo, det finns mycket spekulationer, det har skrivits mycket om vad de hade för underliggande intressen. Men dels var det så att de året innan, under första världskriget, när britterna kämpade mot turkarna, så sökte de stöd hos framförallt araberna. Och det fanns en känd korrespondens mellan den brittiske ambassadören i Kairo och den ledande arabiska klanledaren i arabiska halvön, så kallade Mahon Hussein-korrespondensen, där araberna upplevde det som att han lovade dem att de skulle få ett hemland, det första arabiska landet någonstans i Mellanöstern. Enligt den arabiska versionen så ingick Palestina, Jerusalem. Enligt den brittiska så ingick inte det. Men så nummer ett gör de ett löfte till araberna. Sen gör de Balfour-deklarationen där de ger ett löfte till judarna om en hemstad. Och samtidigt gör de ett hemligt avtal med fransmännen, det kända Sykes-Picot-avtalet, där de delar upp Mellanöstern mellan dem. Så de gör, problemet för britterna är att de gör löften till tre olika parter, och två av dem håller de inte.
Ett ganska cyniskt spel, skulle man kunna säga.
Ja, och varför var de intresserade här? Jo, men de såg ju Palestina som strategiskt viktigt, liksom kopplingen till Suez, kopplingen till Irak, där de hade så att säga territorier och områden. Så de ville ju behålla kontrollen. De såg Balfour-deklarationen som ett sätt att eventuellt köpa judiskt stöd i Europa, hålla fransmännen borta. Men sen rätt kort därefter så formades ju Nationernas förbund, och då fick ju britterna av Nationernas förbund ett mandat, och då kom vi till det som den här brittiska perioden som kallas det brittiska mandatet,
som sträcker sig från
ungefär 1920 till 1948. Och den perioden är ju det var en jobbig tid för britterna, kan vi säga. För de kämpade med de här, eftersom de hade gjort de här löftena, så kämpade de med framförallt arabiska och judiska nationalistiska intressen om att skapa en stat.
Och under år där de kanske var mer koncentrerade på andra saker dessutom, liksom typ rädda världen ifrån Nazi-Tyskland och sådär.
Ja, precis. Så vad de fick göra den här tiden var att de fick hantera de här strävandena. Det blev mer och mer oroligt i Palestina. Judarna började bygga sin stat, och de var väldigt välorganiserade. De byggde upp en armé, Haganah, alltså en självförsvarsorganisation.
Men vänta, vi kanske ska börja... Ja. Förlåt, vi får hoppa tillbaka lite. För jag tänkte liksom... Hur började det nya judiska samhället att etablera sig i Palestina?
Ja.
När tog det fart ordentligt?
Ja, så du har flera vågor av judiska invandrare som kommer från 1870-talet och framåt. Så den judiska befolkningen...
Någon gång 1870 kan man säga.
Man brukar säga att man kallar dem aliyah, olika ankomster. Men ungefär 1870-1880 kommer den första, och sen finns en andra våg. Det är olika vågor man pratar om.
Vad är det för människor som kommer då?
Ja, då är det huvudsakligen europeiska judar. Nästan enbart. Och de är huvudsakligen från Östeuropa. De är ofta socialister. Och det är de som grundar och så småningom bygger...
De drivs av väldigt stark idealism.
Det är både push och pull-faktorer. De trycks bort från Europa på grund av antisemitismen, på gromer i Östeuropa. De känner att det här är inte ett ställe där vi har en framtid. Men de drivs också av liksom idealism, socialism. Vi ska bygga ett nytt land. Vi ska bygga ett judiskt hemland.
Är det då de här kibbutzerna och sånt etableras?
Så kibbutzerna börjar komma där i början på 1900-talet.
För det är en socialistisk idé i grunden.
Absolut, absolut. Och det är de, så det är ju, man brukar ju prata om att det finns ashkenasiska och sefardiska judar. Ashkenaser är de som kommer från Europa, framförallt Östeuropa. Och sefarder kommer från Nordafrika och Mitzarim då också från Orienten. Och det är ashkenasiska europeiska judar som kommer först och som bygger upp det judiska samhället och som grundar staten Israel, kan man säga, så småningom. Så de drivs av den här socialistiska tanken. De bygger byar, de bygger liksom jordbruk, kibbutzer, de formar en kulturell, en politisk församling, de är välorganiserade, de har stöd från USA och Storbritannien, det finns kapitalstarka judar där.
Det är en ganska stor invandring också, eller?
Ja, alltså den judiska befolkningen går ju från ungefär 5% 1900 till 33% 1947.
Det är ju hundratusentals människor som
kommer. Ja, absolut. Ja. Jag tror att de är 650 000 efter andra världskriget. Från att ha varit 25 000 ungefär i slutet på 1800-talet. Så det är många hundratusentals, ja.
Det finns väl också en bild av att, jag menar, hela med Holocaust och det, och hur judarna utrotades i Europa, att det här gör ju att man kan säga hela det europeiska samfundet någonstans känner en skuld också mot judarna här och som absolut kanske underlättar den här processen också.
Ja, nu kommer vi in på liksom 45, 46, 47.
Ja, det kanske vi ska åren. Vänta
det är ju väldigt, det är ju de absolut formativa åren, men du har helt rätt. Men, ja.
Ja. Men jag har förstått att det är en kontroversiell fråga, men när kan man säga att det uppstår en... nationalismen, det är ju någonstans, det är ju ett barn av 1800-talet ja. I hela världen, ja. I Europa. Och så. När uppstår en palestinsk nationalism?
Ja, det är en väldigt kontroversiell fråga som det inte finns några tydliga
svar. Det känns som du är ganska balanserad i de här frågorna, så jag vågar fråga dig.
Ja, jag försöker vara balanserad. Det är, man kan sträva efter objektivitet och sen landar man där man gör. Men vissa forskare skulle säga att redan på slutet av 1800-talet, som del av den gryende panarabiska nationalismen, så fanns det fickor av palestinsk nationalism.
Men är inte det en nationalism som du säger panarabisk, ja, som sträcker sig över hela det arabiska området?
Ja, men absolut. Och fokus där var kanske i Damaskus och Beirut och på andra ställen. Men det hävdas av vissa forskare att det fanns då palestinska deltagare som sen kom tillbaka till Palestina och fokuserade lite mer på Jerusalem och de delarna som var relevanta till Palestina. Men jag skulle nog säga att det kom senare egentligen. Jag skulle säga att vad som är klarlagt är att efter Balfour-deklarationen och när britterna kommer och araberna...
Vilket år var det nu?
1917. När britterna tar över Jerusalem och brittiska mandat etableras, då började skapas ett antal arabiska politiska församlingar i det som nu är Palestina, eller det historiska Palestina. Och då började de organisera sig eliten i det problematiska med den palestinska nationalismen är att huvudsakligen var ju befolkningen fattig på landsbygden, men det fanns en elit framförallt i Jerusalem och i Jaffa på kuststäderna, Haifa och så vidare. Och där började man ju, borgarna och de liksom, lite medelöverklassen började då tänka, oj, nu ser vi att britterna har kommit, vi ser att det kommer fler och fler judar, vi måste organisera oss, vi måste börja förbereda vår. Så. Och men det var inte uppenbart att det var en palestinsk stat, men en arabisk stat skulle skapas. Och så en del av den nationalismen skapas då. Vissa, kanske framförallt israeler, skulle säga att det kommer ännu mycket senare. Att det kommer 48 som en reaktion, eller kanske till och med 1967 som en reaktion mot sexdagarskriget. Nu går vi verkligen... Men du frågar om palestinska nationalism. Någon gång under 1900-talet, jag skulle säga början på 1900-talet, någon gång där kring 1920, så börjar en palestinsk identitet ta form. Och sen är frågan, hur mycket av det är liksom drivet av de egna faktorerna, alltså gruppens egna, det fanns ett språk såklart, det fanns en religion, det fanns en viss geografisk koppling, men det var absolut också...
Ja, det fanns ju flera religioner.
Det fanns flera, absolut, ja. Men huvudsakligen muslimsk, men absolut ja. Kristen också. Men också då som en reaktion mot sionismen såklart.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
FN presenterade ju en delningsplan 1947.
Ja.
För det här är ju verkligen en vattendelare i historien.
Absolut.
Vad innebär bara den delningsplanen?
Ja, och den kommer ju då efter att Storbritannien haft sitt mandat. De har kommit igenom andra världskriget och är försvagade och orkar inte längre.
De vill inte vara kvar.
De vid ett tillfälle, tror jag, 46 någonstans, har de 100 000 man, 100 000 soldater på marken i Palestina för att behålla kontrollen. För vid det laget, vad som hänt är att det har 20-30-talet har varit massa upplopp och oroligheter, och judarna trycker på för en egen stat. 1937 kom ett förslag om en delning, det första liksom delningsförslaget som britterna lade fram, den så kallade pilplanen. Då föreslog de 80% av territoriet till palestinierna, 20% till en judisk stat. Judarna sa kanske, palestinierna sa, eller araberna sa absolut nej. Fast forward 47, britterna har sagt vi mäktar inte med det här. De ger frågan till FN. FN, relativt nyskapat, skapar då UNSCOP, UN Special Committee on Palestine, som får i uppdrag att resa till Palestina och under sommaren 47 utforska möjligheterna till en lösning. Det är lite oklart vad de ska göra. Ska det vara en enstatslösning, tvåstat, vad ska de göra? Men det leds av en svensk, Emil Sandström, tidigare domare i högsta domstolen, och hans deputy Paul Mohn.
Hur kommer det sig att han hamnade där?
Ja, Sverige var, FN var inte stort på den tiden. Sverige såg som en hyfsat neutral, liksom lojal spelare i FN-systemet, och han fick det uppdraget. Jag tror att det faktum att Trygve Lie var FNs första generalsekreterare var norrman, jag tror kanske att det fanns en koppling där, lite oklart, men i alla fall, han fick uppdraget och formar då den här delegationen. De åker ner dit och i 5 veckor reser de runt och träffar, och det här är väldigt intressant. Judarna och sionisterna var extremt väl förberedda, de såg en möjlighet att påverka, de avlyssnar deras samtal, de skickar dit, de ser till att alla städer de besöker, där är judarna ute och tar emot dem med blommor och är positiva, och de förklarar allt de har gjort och att de är redo och att de vill kompromissa. De är supersmarta och liksom lobbar och arbetar.
Men de är välorganiserade sedan årtionden tillbaka.
Absolut, de har alltid varit väldigt välorganiserade, och de liksom har planerat det här. Och sen 1917 har de ju planerat, eller sen 1897 har de planerat för sin stat, och nu är de väldigt nära. Så stora delar av den här FN-delegationen får ett hyfsat positivt intryck av det. Araberna, de palestinska araberna och arabstaterna runt omkring väljer en helt annan strategi. De vill inte ha någonting att göra med den här delegationen. De förbjuder samtal med dem. Det är bojkott. Den här delegationen.
Så de är aldrig någon samtalspartner?
Nej. De väljer, och det här är ju liksom den längre historiska skiljelinjen här. Det tog väldigt lång tid innan de palestinska araberna eller araberna ville ens börja prata om en tvåstatslösning eller dela landet. För de såg att, man kan ha viss förståelse för det. De hävdar att de var, 1900 var de 95% av befolkningen, 1947 var de 67%. Varför ska de ge upp där de har bott? Men i alla fall, de valde en strategi som var motstånd, bojkott. När UNSCOP besökte skolor i arabiska områden så fick barnen order om att titta bort. Det kom hundra spel. Alltså det var ingen positiv stämning.
Så man kan väl säga att de gör ett historiskt misstag här.
Ett av många misstag, absolut. Och det leder då till att, inte minst på grund av Emil Sandström och några till av delegaterna som landade, att nej, men det behövs, vi måste ha en delning. Vissa i kommissionen ville ha en enstatslösning, men de landar i en tvåstatslösning, eller ett förslag på delning. Och det intressanta här är att Paul Mohn, svensken, ritar kartorna som de föreslår. Och han, i sin initiala karta, föreslår han att den judiska staten ska vara 62% av området, trots att han bara är en tredjedel av befolkningen. Han var rätt pro-israelisk, eller pro-sionistisk kan man säga, av olika skäl. De, long story short, de lämnar den här planen till FN. Hösten 47 så röstar FN generalförsamlingen, och röstar för den här delningen, vilket mottas enormt positivt av judarna, såklart. Först fick de Balfour-deklarationen från Storbritannien. Nu säger FN att det ska komma en judisk stat. De får liksom ett mandat från omvärlden. Arabvärlden är helt chock, eller de trodde inte att det här skulle gå igenom. De förstår inte vad som har hänt. De tänker att det här är extremt orättvist. Och hotar.
Vilket ju någonstans var också.
Ja, det beror på lite hur man ser det. Men där kommer in det här som du nämnde tidigare. Omvärlden vid det laget 47 hade ju enorm skuld, framförallt Europa, hade ju enorma skuldkänslor gentemot den judiska befolkningen, förintelsen och vad som hade hänt. Och det finns också många beskrivningar att den här delegationen besöker, ser hur utarmade judiska flyktingar kommer från förintelseläger. De besöker flyktingläger i Europa med förintelseöverlevare. De får se att judarna har haft det väldigt, väldigt tufft och förtjänar någonting bättre kanske. Så av många skäl så väljer omvärlden då att besluta om en delningsplan. Men då, det är ju där det går in mot en total kaos och katastrof. För araberna accepterar inte det här. Och då är vi på väg in mot det först inbördeskrig 47-48, och sen det krig, det regelrätta krig mellan olika stater som bryter ut i maj 48 när staten Israel utropas.
Jag tänkte bara ändå, man får ju också komma ihåg att det här görs ju, det här är ju fortfarande när kolonialismen har sitt grepp över världen. Jag menar, tredje världen är ju i princip uppdelad mellan stormakterna.
Ja.
Det måste man ju komma ihåg. Det finns en tanke kring att det är helt okej att ta över land för andra människor. Det,
verkligen, och det finns ju det här med att det bor liksom, i tidigare delningsplaner, i den här pilplanen från 37, så pratar man att man ska förflytta 200 000 eller 400 000 palestinska araber från den judiska delen. För man gjorde det mellan Grekland och Turkiet på 20-talet. Så det finns ju tankar om hur man bara kan flytta människor som vi kanske inte riktigt
ställer upp på idag. Nej. Riktigt. Nej, nej. Men du börjar liksom, det utbryter krig här.
Ja. Först är det lite mer lågintensivt inbördeskrig mellan de judiska och liksom arabiska och palestinska samhällena i Palestina.
Är det mer typ terrorhandlingar? Eller?
Det är terrorhandlingar, det är attacker, det är oros, det är upplopp. Det är en väldigt orolig tid där från hösten 47 fram till maj 40, eller det är fortfarande en orolig tid, men det är lågintensivt. Sen vad som händer är att britterna väljer att egentligen inte implementera den här FN-planen, för den bygger på att en massa saker ska hända, men det sker inte, utan istället så blir det ett eskalerande våld och britterna bestämmer sig helt sonika för att lämna.
De
säger
tillbaka,
och de säger någonstans där slutet 47 eller 40, säger de, vi kommer lämna Palestina den 15 maj 1948, då lämnar vi. Och i princip vad de gör är att de drar sig tillbaka till sina baser runt om och låter skeendet så att säga utspelas. Och då var ju vad som hände då var att sionisterna var mycket mer, återigen, förberedda. De hade Haganah som var sin milis. De hade vapen.
Det var en slags protomilitär.
Ja, som initialt agerade framförallt i självförsvar, men under april 48 går den till offensiv, för vid det laget har Jerusalem börjat omringats av olika arabiska styrkor, och då väljer David Ben-Gurion, liksom den israeliska landsfadern som leder sionisterna vid det här laget, att då ger han order om plan Dalet, som är en väldigt omskriven, kontroversiell plan som enligt den arabiska tolkningen var en fördrivningsplan, och enligt israelerna var en plan för att säkerställa säkerhet för sina områden. Men vi kan komma in på flyktingarna och så vidare sen, men vad som händer är att då går Israel eller det blivande israeliska staten går till offensiv och börjar ta initiativet, och då börjar flyktingproblematiken uppstå med tiotusentals, hundratusentals palestinier som så att säga lämnar det hela landet. Och den 14-15 maj så utropar Ben-Gurion då staten Israel, som omgående erkänns av USA, Sovjet och ett antal andra länder.
Lite märkligt att Sovjet, det är ju inte den bilden, att Sovjet erkänner.
Ja, det är väldigt intressant, för Sovjet blev sen rätt kritiskt till Israel. Men det finns ett tal som jag tror jag citerar i boken, där den sovjetiska delegaten till FN motiverar beslutet november 47, för de röstade för, och det hade väldigt mycket att göra med förintelsen och liksom det judiska folkets umbäranden. Men man gjorde det där och då och erkände staten. Man kanske ångrar det sen, men i alla fall, de gjorde det. Och vad som händer den 15 maj, att då går ett antal arabstater till krig, framförallt Egypten och Jordanien och Syrien och Irak delvis. Och deras armé då går in i det här området från söder, från öster och lite från norr. Och då utkämpas liksom det krig som 1948 års krig som man pratar om, det israeliska liksom frihetskriget, kriget för oberoende, och den palestinska arabiska katastrofkriget, som man kan säga. För vad som händer då, long story short, är ju att Israel är framgångsrikt. Och istället den här FN-delningsplanen då Paul Mohn föreslog 62%, FN hade ett förslag som om 55-45. Resultatet var att Israel kontrollerade 78%. När kriget väl är slut så kontrollerar Israel 78% av det hela, alltså över 3/4 av det område som nu är då Israel och Palestina. De var väldigt framgångsrika. Det som är kvar åt palestinierna eller araberna är då Gazaremsan och Västbanken. Det är här Västbanken skapas. Det är där vi först ser Västbanken utformas.
Det är där begreppet föds.
Exakt. Och det är Jordanien som kontrollerar Västbanken. Den jordanska armén, som var den mest välutvecklade brittiskstödda armén i regionen, tar över Västbanken och östra Jerusalem. Israelerna håller västra Jerusalem. Och den egyptiska armén besitter Gaza. Så kriget, så du har haft ett krig som leder dels och det är här vi ser uppkomsten av de stora frågor som vi nu måste hantera. Du har det territoriella, att liksom hur ska man dra gränserna mellan en arabisk stat eller en palestinsk stat och den israeliska judiska staten. FN hade en plan, men man landar i något annat. Man skulle kunna säga, varför skapade inte Egypten och Jordanien en palestinsk stat då? De hade kunnat göra det på Gaza och Västbanken och låta Palestina. Men det fanns väldigt mycket antagonism och rivalitet mellan de olika arabiska länderna. De hade alla egna intressen och olika intressen. Och ingen av dem avskydde den palestinska ledaren. och som sagt ville roffa åt sig territorium. Så,
det fanns en konkurrens inbördes.
En enorm konkurrens. Och egentligen, när man läser lite mer om dokumenten så var det så att flera av ledarna förstod att det här var kanske inte någon jättebra idé att gå i krig med Israel. Det fanns en förståelse, inte minst från Jordanien, deras brittisk så att säga, stödda trupper, att israelerna var förmodligen redan då 48 övermäktiga militärt.
Ja, för det är väl en liten myt det här som har spridits David mot Goliat här. För att, precis vad jag har förstått när man läser på här, så är det att israelerna är ju välorganiserade, välutbildade,
Välutrustade,
ja. De har köpt vapen under en lång period och otroligt motiverade, medan den arabiska sidan är oorganiserad och det känns väldigt dåligt skött från den arabiska sidan.
Ingen samordning, de är liksom tre eller fyra olika arméer som agerar väldigt oberoende av varandra. Man kan väl säga, din beskrivning är väldigt korrekt. Man kan väl säga att initialt under de första månaderna där, våren 48, då fanns det under en viss tid ett visst numerärt övertag för de arabiska arméerna, men de var fortfarande oorganiserade. Men under krigets lopp så mobiliserar Israel mer och mer man och blir numerärt till och med överlägsna också. Så det är väldigt mycket, jag menar, den här David-Goliat-myten är också lite geografiskt, att det är ett antal länder runt om, mycket, mycket större länder, och det är ett litet Israel. Men det är klart, de slogs ju med ryggarna mot vattnet.
De visste havet. Ju att, ja men de slogs ju för sin existens. Sina,
exakt, och de kom ju från förintelsen, så de var extremt motiverade. Men då föds liksom gränsproblematiken, då föds liksom den första ockupationen av, eller så att säga, erövringen av palestinska territorium av Israel, men också egyptier och Jordan. Och då föds flyktingproblematiken, som du kanske vill komma in. Jag vet inte om du ska beröra det.
Jo, men det måste jag. Det här kallas ju Nakba bland
katastrofen.
Araber. Katastrofen. Ja. Och det är ju verkligen en katastrof. Vad är det som händer?
Ja, det är en katastrof. Och man hör fortfarande väldigt, väldigt mycket om det. Det finns en Nakba-dag som är samma, den 15 maj tror jag det, som är samma dag som Israel firar sin självständighet. Och det är, vad som händer är ju då att ungefär drygt 700 000 av de ungefär 900 000 eller 1 miljon palestinska araber som fanns i territoriet 1947-48 lämnar eller tvingas lämna. Och det finns även här såklart väldigt många olika tolkningar. Man kan väl säga att den
israeliska... Om du försöker vara balanserad.
Ja, om jag försöker vara balanserad. Jag brukar beskriva de olika. Den israeliska tolkningen har länge varit, eller förklaringen har varit, att nej, men det är krig att araberna, de palestinska araberna lämnade för att deras ledare sa åt dem att lämna. Så att arméerna kunde komma in och göra processen kort med israelerna. Den palestinska arabiska tolkningen var att de fördrevs, och det var de fördrevs liksom med vapen i hand av den israeliska armén. Och det var en fördrivningsplan, den här plandalet, och det var hela tiden en etnisk rensning egentligen.
Men det fanns ju massakrer och så mot
absolut.
Arabisk.
Och då skulle jag säga att den balanserade tolkningen, och allt mer av historikerna landar lite mer åt den palestinska tolkningen. Det är ju till och med så, jag skriver om det, att Yitzhak Rabin, Israels premiärminister, erkänner i sina memoarer att han var med och fördrev palestinier från Lod och Ramla, och det finns ju väldigt många belägg för det. Ett antal israeliska historiker, de kallar att de nya historikerna, har gått in och tittat på vad som har hänt i varje by. Det finns väldigt mycket bevis för att det var i stora drag en fördrivning, eller att de var...
Rent i praktiken, hur gick en sån fördrivning till då?
Ja, men alltså, i vissa fall var det att den israeliska armén, IDF eller Haganah, som höll på att bli den israeliska armén, gick in i en by eller stad och antingen hotade eller ibland till och med mer, alltså att nu måste ni lämna. Men det var ju också så att vad som hände då, om man gick in i en by eller stad, då spriddes ju ryktet väldigt snabbt att nu kommer israeliska armén. Så i många fall behövde de inte göra så mycket, utan det spriddes rykten och hot om att de kommer.
Men på många ställen så var det i praktiken att man gick in med vapen och hand och sa, nu åker ni härifrån. Alltså.
Precis, och det finns statistik exakt över hur många byar det var. Jag kommer inte ihåg exakt den statistiken, men så var det. Och det fanns ju massaker, framförallt i den här Deir Yassin, som är en by utanför Jerusalem. Och då var det inte Haganah, och det är det som gör det lite kontroversiellt. Det fanns ju två andra judiska grupperingar, mycket mer extrema, Irgun och Sternligan, Lehi. Och det var ju de huvudsaker som gick in i Deir Yassin, och där dog mellan 100 och 250 palestinier, i en massaker egentligen. Och det som Ben-Gurion tog avstånd från det och så vidare, men det skapade ju ringar på vattnet. Palestina hörde om det här och sa, nu kan det här hända oss, vi måste lämna. För att vara balanserad kan man också säga att några dagar senare så ägde en motsvarande massaker rum på en konvoj av judiska läkare och sjuksköterskor i Jerusalem. Väldigt nära där jag jobbade faktiskt, just där det nu är oroligheter i Sheikh Jarrah. Och ett 70-tal judar dödades också. Så det var, jag vill inte säga att de var lika goda kåsupare, men det var massaker från båda håll. Men resultatet var ju att drygt 700 000 palestinska araber
och
lämnade.
Och vart flydde de?
Så de flydde till Jordanien, till Västbanken, till Syrien, till Libanon. Och hamnade då i flyktingläger. Och där har de ju i stora drag försmäktat sedan dess. Och ja, de har fått barn och barnbarn och barnbarnsbarn, och så idag är de över 5 miljoner.
Men jag vet, i min ungdom när jag åkte till Israel och sådär, så då besökte jag så här flyktingläger. Och vad som förvånade mig då, som jag var ju inte så påläst kanske, det var ju att det kändes ju som vanliga städer egentligen.
Ja, de har ju vuxit ihop med både, ja, framförallt på Västbanken och delvis i Jordanien där jag bor nu.
Men det var ju inte tältläger. Nej. Utan det här var ju riktiga hus. Och
alltså från början var det tältläger, men sen blev de så att säga, och det tragiska är ju att medan Jordanien gav dem så att säga rättigheter, de kunde bli medborgare i framförallt i Syrien och Libanon, har de inte kunnat bli fullvärdiga medborgare.
Men
och,
i Jordanien kunde de bli det?
Det kunde de bli, ja.
Ja. Men du har redan nämnt Sternligan här.
Ja.
Och här har vi ju det svenska sändebudet, Folke Bernadotte.
Ja.
Greve Folke Bernadotte. Ja. Det är ju ändå en historiepodd det här. Han mördades ju av Sternligan. Varför mördade de honom?
Ja, så efter att Mohn och Sandström hade varit där 47 så utnämndes Folke Bernadotte till FNs första medlare våren 48. Han kommer dit tror jag i maj-juni.
Ja, det är innan hela det här kriget. Och
nej, det är i princip samtidigt. Han får ju en rätt tuff uppgift att åka dit och försöka medla fred mellan de här, i den här extremt röriga situationen. Och han har ju ingen bakgrund i konflikten. Han kan ju ingenting om regionen.
Och Folke Bernadotte, det är också han som gjorde det här med vita bussarna.
Samma person, ja. Så han hade internationellt förtroende och var en trolig figur och så vidare. Han åker ner dit och får ett omöjligt uppdrag egentligen, och han lägger fram ett par fredsplaner och försöker hitta en kompromiss. Framförallt då, vad som händer då är att israelerna upplever att hans förslag handlar om att de upplever att hans förslag, och det var väl det sant, var steg tillbaka från det de har upprättat själva, en egen stat. Han ville dela upp territoriet mer mot Palestina. Han ville, tror jag, ta internationell kontroll över Jerusalem. Så de upplever att hans förslag är hot mot deras statsbildning. Framförallt de mer extrema falangerna, Sternligan då. Och de mördar honom i mitten av september 1948 när han besöker Jerusalem. Han ju tyvärr inte uppnå fred, men hans efterträdare Ralph Bunche, som var hans rådgivare och biträdande, han tar det här vidare, och det är faktiskt han som sen förhandlar fram vapenstilleståndsavtal mellan Israel och de fyra arabiska länderna som gick i krig i Cypern i början på 49. Så han får Nobelpriset för det faktiskt. Så det är inte omöjligt att Folke Bernadotte hade lyckats om han har fått leva.
Mm. Men du, de här 700 000 palestinierna som har fördrivits då,
ja,
får de någon politisk roll efter?
De blir en bricka i ett cyniskt spel, kan man säga.
Saker sker över deras huvuden, eller vad?
Ja, det kan man säga. Till att börja med så hade de väl många av de här flyktingarna, och jag har intervjuat några av dem som fortfarande lever, de hade ju en tanke om att de skulle få återvända väldigt snart. De trodde ju att först att de arabiska arméerna skulle komma, eller att det skulle komma en politisk lösning eller någonting. Många av dem trodde att de bara lämnade för en vecka eller några veckor. Men så var det inte. De fick aldrig komma tillbaka. Det fanns initialt fanns det ett förslag från Israel, tror jag, att ta tillbaka 100 000 om det blev ett totalt fred och liksom arabländerna erkände Israel, men det gjorde de ju inte. Och sen har de varit en bricka, en av de stora frågorna som måste lösas. Och vad som hände då var att FN antog en resolution där man sa att de skulle ha rätten att återvända om de ville, och om de kunde leva i fred med israelerna. Och den här rätten att återvända är ju det som det fortfarande pratas om, och det är liksom en av de fyra stora frågorna som måste lösas. Vi har Jerusalem, vi har de här gränserna, vi har säkerhet, och så har vi flyktingarna, de palestinska flyktingarna. Som idag
men
är
deras
miljoner.
Ättlingar idag då, de måste ju vara fler än 700 000.
Ja, de är över 5 miljoner. Över 5 miljoner. Och många av dem, och det finns ju ett särskilt organ som heter UNRWA, FN-organ som bara arbetar för deras, liksom med dem. De utbildar dem, de ger dem hälsovård och hjälper dem i läger runt om i regionen. Men många av dem har ju antingen flyttat vidare till andra länder eller integrerats då, till exempel Jordanien. Men många av dem bor ju kvar i läger, som sagt, framförallt i Syrien och Libanon, och kanske har till och med fått fly igen på grund av ytterligare krig där. Men de har ju haft det rätt tufft, och det har ju varit liksom ett av de stora, så att säga, liksom, intressena från den palestinska arabiska sidan, det är ju att den här flyktingfrågan måste lösas, såklart. Men i takt att vi kommer längre och längre bort från 48, och många av dem har ju kvar sina nycklar från sina hus, det är ju så här klassiskt, de har en nyckel till sitt hus, men ofta finns ju inte det huset kvar längre. I vissa fall finns det ju kvar, men det är ju väldigt tragiskt, och i allt högre utsträckning har de börjat inse och politiskt förstå att de kommer inte återvända. Och då pratar man om, kan de få ekonomisk kompensation? Ska man kompensera de egendomar de har tappat, de har förlorat? Kan vissa få återkomma? Men nu är vi inne mer på lösningar så småningom. Men de har varit en stor och viktig maktfaktor för den palestinska rörelsen.
Mm. Jag skulle vilja prata liksom också om vilka former tar sig palestinernas kamp på 60-talet? Nu hoppar vi fram lite här i tiden.
Ja. Man kan ju säga att mellan 48 och 67, när Israel skapas och tar över allting utom Västbanken och Gaza, och 67 när de så småningom tar över ännu mer, då fanns ju inte Palestina på kartan egentligen. De försvann ju från världskartan egentligen, för det var ju Jordanien som styrde Västbanken och Egypten styrde över Gaza. Så det fanns liksom inget palestinskt, och deras ledare de var splittrade, de var spridda för vinden. Så vad som händer så småningom är att början på 60-talet så formas då PLO och Fatah som är liksom Yasser Arafats rörelse. Och de inleder...
PLO är någon slags övergripande organisation och Fatah är den viktigaste organisationen.
Exakt. Ja, historiskt och numera. Och precis, PLO är paraplyorganisationen för ett antal palestinska partier och rörelser, PFLP, PP, ja, och framförallt Fatah. Och då inleder PLO och framförallt Fatah under Arafat på 60-talet en frihetskamp. De utgår från Jordanien, från Syrien, från Libanon, ibland från Egypten och börjar infiltrera och attackera israeliska positioner. Och så småningom också kapar de flygplan och bombningar, terrorattacker. Vi har i München, välkänt. Ja, så det är ju terror. PLO blir ju synonymt med liksom från västvärlden och USAs håll i alla fall en terrororganisation. Och det är ju terror. De angriper ju civila israeler huvudsakligen. Men det är ju deras så att säga, kamp. Det är den palestinska kampen. Och de rekryterar ju väldigt mycket från flyktinglägerna. För det är där det finns liksom kritisk massa av palestinier. Men de tvingas, de utgår initialt från Jordanien och de tvingas bort från Jordanien så småningom, för det blir en maktkamp med det jordanska kungahuset. För Jordanien är ju en prekär balans mellan liksom beduiner och östbankar, alltså ursprungligen Jordanien, och palestinier som har kommit dit. Så de tvingas bort därifrån. Då åker de till Libanon och så småningom tvingas de bort från Libanon i samband med...
Det blir ju i princip ett inbördeskrig i Jordanien där mellan.
Exakt, svarta september som det kallas. Så det är liksom resan, PLOs resa. De hamnar i Libanon, fingas bort från Libanon efter att Israel invaderar Libanon 82, och så landar de i Tunis så småningom på 80-talet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sexdagarskriget bryter ju ut den 5 juni 1967. Man hör ju på namnet att det blir ett kort krig.
Ja.
Och här är ju Israel oerhört framgångsrik.
Ja. Alltså.
Faktiskt närmast. Vi har ett avsnitt om sexdagarskriget, väl värd att lyssna på tycker jag. Vad händer då?
Ja, alltså det är en enorm israelisk framgångssaga. De slår ju ut det egyptiska flygvapnet på några timmar på morgonen. De skickar upp hela sin flygflotta och lyckas med det och följer upp det då med en markinvasion in i Sinai. De tar över Västbanken från Jordanerna, Jerusalem, östra Jerusalem och Golanhöjderna från Syrien. Bakgrunden är ju att det har varit vapenskrammel och tilltagande arabisk retorik mot Israel under april och maj 67. Och det har funnits en rädsla i, alltså man måste komma ihåg den enorma segerkänsla och stolthet som kommer efter kriget. Det är en total kontrast mot stämningen bara några dagar före kriget.
Ja, för man förväntar sig att man ska utplånas nästan.
Exakt, man förbereder massgravar i Tel Aviv, Man känner att det är undergången som är på väg. Amerikanska judar känner att nu är det slutet. Man gråter, man är oerhört orolig, för man tror att Nasser då har tagit över Suezkanalen och kastat ut FNs observatörer i Sinaiöknen och börjat mobilisera. Det intressanta är ju att det är väldigt oklart om Nasser verkligen ville gå i krig eller han bara ägnade sig mer av en propagandaövning.
Nasser är ju den stora ledaren här för egentligen hela tredje världen vid den här tiden.
Ja, och framförallt ledaren för arabvärlden, Egyptens president. Och så har du Jordanien som är lite mer försiktiga. De sitter ju på Västbanken och är oroliga för att tappa den. Och så har du Syrien. Men i alla fall, long story short, Israel är extremt framgångsrika. De mångdubblar sitt territorium. De blir en ockupationsmakt. Alltså innan dess så fanns det ju bara kanske 200-300 000 palestinier i Israel. Plötsligt kontrollerar de flera miljoner palestinier i Västbanken, i Gaza. Och så. Och det är här vi skapar roten till ockupation. Det är då de blir en ockupationsmakt. Och det är då Västbanken blir ockuperat territorium. Och det är då liksom man börjar prata om hur ska man lösa ockupationen. Så det är ett enormt viktigt skeende som vi har försökt, omvärlden har försökt lösa i faser. Så småningom, först har vi ett krig 73 såklart.
Ja, där Israel vinner väl till slut, men det är ju ändå, de tas ju lite på sängen här, trots att det finns massa signaler för att det
precis,
är någonting på gång.
Vid det laget så lever Israel i en typ av hybris över sitt liksom enorma framgång 67, och de har svårt att ta på allvar att araberna, framförallt Egypten och Syrien, skulle anfalla dem. Men det gör de, överraskningsanfall på Yom Kippur, den högsta judiska heliga dagen, och överraskar dem och gör vissa framgångar, men militärt så slutar det med en tydlig israelisk seger. Alltså Israel hotar, den israeliska armén går över Suezkanalen och skulle enligt vissa militärexperter kunna ta både Kairo och Damaskus, men väljer inte göra det efter att Sovjet, för det, då är vi inne i kalla kriget också, och Egypten och Syrien är ju i mångt och mycket sovjetiska proxystater som är...
Vi har inte nämnt kalla kriget kalla kriget har ju pågått sedan 45
ja,
i princip.
Ja, exakt. Ja. Och här blir det väldigt, väldigt tydligt att Israel var en amerikansk allierad klientstat, skulle man kunna säga, medan Syrien och Egypten var beväpnade av Sovjet. Men i alla fall, Sovjet sätter enorm press på att Israel inte ska liksom gå vidare, och det blir vapenstillestånd så småningom. Och så småningom, Henry Kissinger kommer in i bilden och Nixon och andra och så vidare. Till slut blir det ju fred mellan Egypten och Israel.
Ja, hur var det möjligt?
Ja, det är en väldigt intressant historia, och det är det som vi som är optimister försöker lyfta fram som en framgångssaga. Att det faktiskt går, för jag menar, vid det laget, låt oss komma ihåg 1978 när man samlas på Camp David utanför Washington för att förhandla mellan Egypten, Israel och USA. Det var ju, och det föregicks då att 77 att den egyptiska ledaren Sadat besökte ett helt revolutionerande besök. Han besöker Tel Aviv.
Det var ju så här otänkbart.
Helt otänkbart. Den stora ärkefienden väljer att, alltså, för det var ju Egypten och Israel, Egypten var den ledande arabstaten. Det var de som stod för militära muskler som skulle kunna hota Israel, trots att de har förlorat då ett antal krig. Sadat inser att det finns ingen militär lösning mot Israel. Man måste hitta en politisk lösning. Och han har lyckats återupprätta heden 73, för de ändå var delvis framgångsrika initialt. Och han åker till Tel Aviv och pratar om fred, och sen samlas de ungefär ett år senare, hösten 78, i Camp David under Jimmy Carters överinseende. Och det här är väl liksom Jimmy Carters största framgång egentligen. Han spelar en helt central roll att föra ihop parterna. Och han är väldigt skicklig, skulle jag säga, i att använda piskor och morötter för att få parterna att
närma sig. Ja, för det finns en del morötter här för Egypten och sådana.
Ja, alltså Egypten vill ju cementera sin relation med USA. De har liksom rört sig bort från Sovjet. De vill få amerikansk stöd. Israel är ju en amerikansk allierad sedan tidigare och behöver amerikansk stöd också. Och det är väldigt tuffa förhandlingar, för vid det laget leds Israel av dess första högerledare. Alltså de här europeiska socialisterna som vi pratade om tidigare, de har ju styrt Israel, arbetarpartiet, Ben-Gurion och så vidare, har ju styrt Israel från 48 till 77. Men i valet 77 så vinner Menachem Begin, som också är en östeuropeisk jude, men inte socialist, utan snarare högernationalist, eller från högern helt klart. Men och här har vi det intressanta, man brukar ibland säga att det krävs personer från högern för att ha fred, Nixon i Kina och så vidare, Ronald Reagan, kalla kriget. Här har vi det till exempel, det är Menachem Begin, denna högerledare, han väljer till slut, eller tvingas, att ge upp Sinai, en enormt territorium. Men det var ju inte, han var ju väldigt färdig, även om man inte var
Var de så intresserade av Sinai egentligen?
Alltså det hade ju visst strategiskt värde såklart, och de började upprätta vissa bosättningar där, men han, Begin var ju väldigt inspirerad av historien och så vidare, men han var ju inte jättereligiös, och han såg ju inte det här som ett hjärteland för det judiska folket. Det var en runt i Judén och Samarien. Och han förstod ju till slut dels fördelen med att en riktig fred med Egypten. När man tog bort Egypten ur ekvationen, då fanns det egentligen inte längre några militära existentiella hot mot Israel.
Nej, för det är egentligen första gången efter den här freden som Israel någonstans kan känna sig lite säker.
Freden med Egypten 1979 är helt central för att de ska börja känna sig säkra. Och det blir ett demilitariserat område. De drar sig tillbaka i faser från Sinai. De evakuerar de bosättningar som finns. Så det är ett väldigt det här exemplet på de här två ledarna som kommer tillsammans under överseende av Carter, det är en framgångssaga för liksom fredsmäklandet kan man säga. Men då Egypten blir ju paria då i arabvärlden initialt. För att de har brutit med de andra arabiska länderna.
Ja, Anwar Sadat får betala med sitt liv.
Ja, han mördas ett år senare ungefär. Två år senare. Och ja, men freden består. Ja, så det är liksom den egyptiska sagan.
Men det pågår ju ändå. Och palestinerna finns ju kvar.
Ja.
Och 1987.
Ja.
Det måste i princip vara när jag som ung man besökte Israel och Västbanken.
Så ja.
Då bryter ju intifadan ut.
Ja. Exakt.
Ett uppror bland palestinier.
Ja, och det intressanta här är att det är ett så att säga inhemskt uppror. Mm. Det är inte PLO som sitter i Tunis eller som driver på. Utan
det är direkt från gatan igen.
Exakt, det sker en olycka i Gaza där en israelisk lastbil kör på några palestinier som dör.
Det är inte något uträknat våld utan det är bara en olycka.
Det är organiskt, det är en olycka. Det såklart finns en enormt uppdämd frustration. Vid det laget har man ockuperats i nästan 20 år. Man känner ju inte minst i Gaza som är extremt tättbefolkat och få möjlighet till utveckling och så vidare, känner man ju då att man har fått nog och man börjar kasta sten, framförallt kasta sten mot israelerna. Och det pågår ju ett antal år intifadan, och det är inte och Israel liksom försöker ju krossa det här upproret, och det är Yitzhak Rabin som är försvarsminister, och det är det som är så intressant, för han drar ju lärdomen av det här att han är ju känd för att vara väldigt tuff då. Han säger vi måste krossa benen på Israel, på palestinierna, och de är väldigt tuffa, för palestinierna är det en enorm PR-succé, för man ser liksom palestinska ungdomar kasta sten mot tungt beväpnad israelisk militär. Så omvärldens sympatier börjar liksom röra sig än mer mot palestinierna.
Det påverkar världsopinionen.
Absolut, det har vi redan gjort. Alltså man kan säga, för i stora drag så var ju Israel hyfsat populärt i väst till 67 och kanske 73. Men i takt med att det blev en ockupationsmakt, och inte minst i Europa, så såg man ju mer och mer skeptiskt och negativt på hur israelerna betedde sig, tyckte man. USA har ju alltid varit mer pro-israel såklart. Men då i alla fall, slutet på 80-talet, det blir väldigt viktigt, för då börjar vissa israeler känna att det här håller liksom inte längre, vi kan inte ockupera ett folk. Och Yitzhak Rabin, för under 80-talet leds Israel huvudsakligen av Yitzhak Shamir, som är förmodligen den mest högerorienterade israeliska ledaren någonsin. Han var totalt ointresserad av att ge någon typ av suveränitet till Palestina. Han hade olika idéer om att ge dem visst lokalt självbestämmande, men liksom han var en stor israelvän, om vi säger så. Och han förlorar valet 92, och Rabin vinner. Och Rabin vinner på kanske inte en 100% fredsagenda, men helt klart en tydlig kurs liksom, omriktning. Och samtidigt har vi då att Bill Clinton, Bush i USA, så har funnits ett tydligt engagemang för en någon typ av lösning. Och först under Bush, man glömmer bort att George...
Är det den äldre vi pratar om?
Den äldre, George Herbert Walker Bush, som han var ju inrikespolitiskt kritiserad i USA, men utrikespolitiskt hanterade han ju kalla krigets slut och Sovjet och Berlin. Och i Mellanöstern så får de tillstånd en fredskonferens i Madrid 1991, då alla parter, de sitter inte i samma rum som israelerna, men de börjar i alla fall en process att börja förhandla. Och det är det som tillsammans då med att Israel lägger om kursen, att man då, och Norge kommer in här, då är vi på väg in i Oslo-processen, som är då där via backchannels, bakkanaler, så börjar då israeler och palestinier förhandla. Initialt är det Shimon Peres kollega som och sen dras Shimon Peres in som var utrikesminister, och sen Rabin. Och long story short, vad det leder till är ett Osloavtal då, som skrivs under i Vita husets trädgård i september 1993.
Varför heter det Osloprocessen?
För att det började i Oslo. För att det var Norge som var värd för de här initialt hemliga samtalen. För alltså samtidigt som det här pågick det formella samtal i Washington mellan israeler och palestinier. Men det var inte det som ledde till förhandlingen. Där kom man inte i mål. Det var i Oslo som man gick i mål med ett avtal som då i efterhand har blivit väldigt, väldigt kritiserat från framförallt palestinier. Där man upplever från palestinskt håll att man gav Israel alldeles för mycket. Man erkände Israel, man hade de facto erkänt Israel 1988, men nu erkände man Israel formellt, man liksom upprättade relationer, men utan att få någonting tillbaka vad gäller israeliska löften om Jerusalem eller flyktingarna eller gränsen, utan bara ett löfte om att vi ska diskutera det här och inom 5 år ska vi nå en lösning. Så man gav bort sina starkaste kort. Man erkände Israel, man avsade sig liksom kamp, terrorn som vapen, och man skulle förhandla. Och det här skapas ju lite av problemen med det som vi har sett sedan dess. Att för israelerna så har man ju då liksom uppnått väldigt mycket redan då.
Men här ser man ju problemen med om man kanske vinner för mycket i en förhandling.
Ja, exakt. Och då är ju vi in på, om det, eftersom det här är ändå en historia, på de långa historiska dragen. Det finns ju flera historiker som hävdar att liksom, det finns ju en lång israelisk strategi om att det kallas the Iron Wall strategy, att man ska vara så starka liksom. Det var, om man går tillbaka till Jabotinsky och de tidiga och Ben Gurion delvis också och så vidare, man skulle vara så tuff mot arabvärlden att till slut skulle de tvingas att förhandla och då skulle man kunna nå kompromiss. Problemet är att man var så framgångsrik, som du säger, att när man väl kommer når en punkt när araberna är beredda att förhandla för Israel har vunnit alla de här krigen, då är Israel så starka att de kanske inte längre har ett intresse av att...
Nej, men det ser man ju också på med freden med Egypten där. Det var ju att även om Israel vann oktoberkriget 1973 så var det ju ändå att de hade vissa framgångar gjorde att det var enklare för Egypten att faktiskt gå med på ett fredsavtal.
Exakt, precis. Så Osloprocessen är en viktig framgång, så tillvida att om vi ska, nu var lite negativ, men boken är ju lösningsorienterad. Man ska också komma ihåg att Osloavtalet ger ju palestinierna självbestämmande för första gången på Västbanken. Alltså Yasser Arafat kommer ju tillbaka till Gaza och han får upprätta högkvarter i Ramallah. Man delar upp Västbanken i olika områden där palestinierna har självstyre i det som kallas område A och B, som så småningom blir ungefär 40% av Västbanken. De får skapa en polis, en typ av militär, alltså
de börjar bygga upp en egen myndighet.
Ja, palestinska myndigheten skapas. Ja. Och det är ju början från det palestinska perspektivet och delar av det israeliska. Det är ju liksom början mot en stat. Mm. Så det är jätteviktigt samtidigt.
Så någonstans är det en acceptans av tvåstatslösningen.
Det är ju det många skulle hävda. Och frågan är, Yitzhak Rabin, om han inte hade mördats i november 1995, skulle han ha så småningom landat i en palestinsk stat?
Han mördas av en israelisk bosättare.
En extrem figur, precis. Och det är ju, om det här kan de lärda tvista. I hans sista stora tal till Knesset i början på oktober 1995 så pratar han förvisso om inte riktigt en palestinsk stat. Han pratar om att Israel fortfarande ska ha kontroll över liksom Jordandalen och Jerusalem och så vidare. Men poängen var att vid det laget hade han redan rört sig rätt långt i sina positioner. Så frågan är var den här processen till slut hade landat, om han nog ändå inte kanske hade erkänt en palestinsk stat.
Men nu sitter vi här den 12 maj.
Ja.
Det är ju fullt, jag vet inte om vi ska beskriva, men man får ju beskriva som ett krig. Det som pågår i Israel och...
Ja, det är ju en...
Eller jag vet inte hur du beskriver det.
Jag skulle inte kalla det fullt krig än, men
det är raketattacker, flygbombning.
Ja, och det är oroligt i Israel. Det har varit upplopp, de kallar det kristallnacht i en stad. Det är upplopp i stora delar av Israel mellan de palestinierna och israeler. Det är väldigt oroligt.
Det har dött massa människor.
Ja, igår sköt de ju raketen mot Jerusalem. Första gången på 7 år, det händer inte varje dag. Så det är ett väldigt oroligt läge. Jag skulle inte kalla det krigen, för att det är ju våldshandlingar, det är en våldscykel som jag har sett många gånger. Det är väldigt oroligt, ja.
Mm. Men tror du verkligen att det går att lösa den här konflikten?
Nu kommer vi in på möjligen. Jag tror ju att, och jag menar ju att tvåstatslösningen är den enda vägen framåt. Och då måste man börja,
två självständiga stater.
Ja, som lever i fred och säkerhet bredvid varandra. Det är det Osloprocessen handlar om. Det är det västvärlden, EU, USA, alla på något sätt står bakom. Och till att börja med måste man säga, vad är alternativet? Jo, men då pratar ju människor om en enstatslösning. Att Israel och Palestina tillsammans ska ha lika civila och ekonomiska rättigheter. Och alla får vara med i en stat och så vidare och så vidare. Och jag menar att det är helt orealistiskt. Man måste utgå från att vara realistiskt. Israelerna, det finns inget som helst politiskt intresse från Israel. Att varför skulle de i toppen av sin makt, en militär ekonomisk supermakt i regionen, stöd av USA och så vidare och så vidare, varför skulle de nu välja att, så att säga, vända på hela det sionistiska projektet och plötsligt de facto öppna upp för en stat där de inte längre skulle vara en demografisk majoritet? En judisk stat skulle liksom försvinna. Det finns inte på kartan. Palestinierna är inte heller intresserade av det. Den palestinska ledningen, de har ägnat de sista 30 åren med omvärldens stöd att bygga en stat. Vi pratade om att de har börjat, liksom, och de har kommit längre än det var i början på 90-talet. Så där finns inte heller ett intresse. Så om man bara funderar på hur skulle en sån stat se ut? Hur skulle militären se ut? Vem skulle ingå i polisen? Vad skulle den ha för invandringspolitik? Hur skulle utbildningssystemet se ut? Liksom det faller på sin orimlighet. Det är kanske ett 100-årsprojekt om något, men man måste börja med att säga att det är inte ett alternativ. Och då är det enda sättet att skapa stabilitet och liksom nu ser vi kaoset utbreda sig igen där nere, då behövs en politisk lösning. Och då måste vi ta oss an de här underliggande frågorna som vi har berört här. Flyktingarna, gränserna, Jerusalem. Och det finns ju lösningar, det har förhandlats. Vi hoppade liksom från mitten på 90-talet till idag. Men under den tiden har det ju skett ett antal väldigt, väldigt seriösa förhandlingar.
Ja, vi hann inte med alla förhandlingar.
Nej, vi kan inte gå igenom allt. Men kortfattat så det viktiga är ju att ett flertal tillfällen har man varit nära en lösning där Israel har erbjudit 96 eller 99,5% av Västbanken. Det har inte varit en perfekt lösning för Palestina, men i efterhand har ju många palestinier sagt att man borde kanske accepterat det som var på bordet 2000 eller 2008. Man har varit väldigt nära en lösning. Tyvärr har då den israeliska högern, för jag får inte få det fram som att det bara är Palestinas fel, det är ju den israeliska högern som har styrt Israel huvudsakligen sedan 1977, förutom när det har varit vissa ledare då som Ehud Olmert eller Yitzhak Rabin eller Ehud Barak som har liksom förhandlat. Men den israeliska högern som drivs väldigt mycket av bosättarna och den nationalreligiösa, de har ju inte varit så intresserade av en lösning. För de är det vi började prata om, Judén och Samarien, de gamla judiska kungadömena, det är ju hjärtat i deras stat och i deras liv. Så för dem är Tel Aviv och kusten mycket mindre viktig. Och att de då skulle behöva flytta på sig för att Palestina ska få en stat, det är väldigt jobbigt för dem. Men jag menar ju att det här går att lösa. Man måste dra gränser. De allra flesta bosättarna, det finns 700 000, det låter som en väldigt stor siffra, det är en stor siffra. Men de allra flesta av dem bor längs gränsen eller i östra Jerusalem i bosättningar som kommer att bli kvar inom Israel. Det är 50 eller 100 000. Man kommer alltså dra en gräns så att många av de här bosättningarna hamnar i Israel. Men det finns 50 till 100, 150 000 som bor långt inne, djupt inne i Västbanken på bosättningar. Och de är ett problem. De måste antingen frivilligt lämna eller evakueras.
Men man har väl utrymt vissa bosättningar, har man inte det?
Ariel Sharon, högermannen, bosättningarnas gudfader på något sätt, han 2005 valde att lämna Gaza och utrymma de bosättningar där 7000 personer drogs tillbaka. Den israeliska armén hade förberett sig för en 3 veckors lång kampanj, blod etc. Det tog 3 dagar, ingen dog. Det var några som band fast sig vid flaggstänger och så vidare, men alla lämnade. Så det går, okej, det var 7000, men min poäng är att den israeliska armén kan göra det här. Det krävs politisk vilja, och det är det handlar om.
Johan Berggren, aktuell med boken Den perfekta konflikten, Israel-Palestina-frågan inifrån. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket för att du var med. Jätteroligt.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.